إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في جهودنا ويوفقنا لما يحب ويرضى. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att han ska välsigna det vi gör och vägleda oss till det som han subhanahu wa ta'ala tycker om och det som han är nöjd med. Vi börjar nu att gå igenom boken Durus al-Muhimma, de viktiga lektionerna för den generella umman. Och den här boken är väldigt kort. Vi skulle kunna läsa hela boken på 20 minuter. Och det är en bok som är skriven för de generella muslimerna. De som kanske inte är studenter och så vidare. Och boken handlar om det som varje muslim måste känna till. Som tauhid, bönens villkor, bönens pelare, bönens wajibat, obligatoriska moment, vad som nollställer bönen, wudus villkor och så vidare. Så den här boken är väldigt unik. Det finns nästan inga såna här böcker. Det finns några lärda från förut som har skrivit liknande böcker, men de blev ganska stora. En till sak som vi vill lägga till här, det är att på korta böcker gör man en kort förklaring. Det är fel som vissa gör, att de tar en kort bok, läser en rad och så förklarar de den raden hela föreläsningen. En mening. Det är fel. Utan det som är mer korrekt, och det var Sheikh bin Baz menhaj, det var att han tog en lätt bok, eller vilken bok det än var, och bara lät folk läsa den. Och så la han till lite fotnoter, lite ta'liqat. Han bara la till lite saker. För i grunden, så det som författaren säger räcker. Och vi tydliggör bara det som han säger. Det är det går ut på. Och de lärda sa att det var på det sättet som Sheikh bin Baz rahimahullah, han läsa så otroligt många böcker. De som studerade med honom sa att det var otroligt. Alltså. Inte bara att han gick igenom Bukhari och Muslim. Han gick igenom varje bok hur många gånger som helst. Gjorde han färdigt de 6 hadithböckerna och tafsir. Och alla vet bäst hur många gånger han gick igenom Kitab Tawhid och så vidare. Alltså 100-tals böcker. För att folk läste och sen så gav han lite ta'liqat, lite fotnoter. Inga så djupa och långa förklaringar och så vidare. Så vi kommer inshallah att försöka hålla denna förklaring kort på den här boken. Många av sakerna som vi kommer gå igenom har ni säkert hört. Men i att repetera finns det nytta, som man säger på arabiska. I att repetera finns det nytta. Och med repetition fastnar kunskapen. Med repetition fastnar kunskapen. På ett sådant sätt att du sen kan gå och förmedla den till någon annan. Det är också det som är målet. Inte bara att du ska kunna dyrka Allah rätt, utan att du även ska kunna förmedla det här budskapet till de som inte kan det och de som inte har fått det. Sheikhen rahimahullah säger i förordet, förord, pris, tacksamhet och dyrkan i alla dess former hör enbart till Allah, världarnas herre. Och den goda efterföljden är för de gudfruktiga. Alltså det goda slutet är för al-muttaqun. Och må Allahs frid och välsignelser vila över vår profet Mohammed, hans familj och hans följeslagare. Vidare, amma ba'd, är detta ett sammanfattat, tydliggörande av en del av det som den gemene muslim åläggs att känna till om al-islam. Och jag har gett den titeln Viktiga lektioner för den muslimska nationen. Och jag ber Allah att gagna muslimerna med det. Och jag ber honom att acceptera det från mig. Abdulaziz ibn Abdullah ibn Abbas, rahimahullah. Sheikhen sa här i förordet, vidare är detta ett sammanfattat tydliggörande av en del av det som den gemene, alltså den generella muslimen, åläggs att känna till av islam. En del och inte allt. Okay. Det finns mera saker, men det här är grundläggande saker som varje muslim måste känna till. Vi tänkte kortfattat nämna lite grann om författaren. Det är alltid bra att känna till vem man tar kunskap ifrån. Författaren känner de flesta till som Sheikh bin Baz rahimahullah, och att han var den muftin av Saudiarabien. Den som ger fatwa. Den som hade den högsta positionen gällande att ge fatwa i Saudiarabien. Före den nuvarande muftin. Och Sheikhen dog för några år sedan, rahimahullah. Sheikh bin Baz rahimahullah säger om sig själv: jag är Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abdullah ala Baz, från familjen Baz. Jag föddes i Riyadh i Dhul Hijja år 1330. Hur många år sedan var det? Ja. Vad är det för år nu då? 1429, eller? Så det var exakt 99 år sedan som sheikhen föddes, rahimahullah. Och ni vet, den islamiska kalendern går efter hijra. Det året där profeten alaihissalam utvandrade från Mekka till Medina. Det var 1429 år sedan. Så sheikhen sa, jag föddes i Riyadh år 1330. Och kunte basiran fi awwal ad-dirasa. Jag föddes med syn. Jag kunde se. Och sen så blev jag sjuk. Jag fick en ögonsjukdom år 1346. Alltså när han var 16 år fick han en ögonsjukdom, vilket försvagade min syn. Sen så försvann den helt och hållet när jag var 20. Alltså år 1350. Så sheikhen blev helt och hållet blind när han var 20 år gammal. Alhamdulillah ala dhalika, säger sheikh. Men vi prisar Allah och tackar honom för det också. Och jag ber, så säger han, jag ber Allah Azza wa Jal att han ska ersätta den här synen med al-basira, med insikt, förståelse i religionen i detta liv. Och att han ska belöna mig i nästa liv med det som han har berättat för hans profet alaihissalam Muhammad, då han sa, och han refererar till hadithen, han nämner inte den, men hadithen där Allah Azza wa Jal säger att den som berövas hans två kära, alltså hans ögon, kommer jag att belöna med paradiset. Bima'na al-hadith, yani betydelsen av hadithen. Den som Allah berövar med hans två älskade, alltså hans ögon, kommer Allah att belöna med paradiset. Så sheikhen ber Allah subhanahu wa ta'ala att han ska få den här belöningen. Och att han ska få det goda slutet i detta liv och i nästa liv. Så sheikhen säger, jag började studera, alltså islam, från ung ålder. Jag memorerade Koranen innan att jag blev könsmogen. Hela Koranen memorerar sheikhen innan det att han blev könsmogen. Och sen började jag att studera den religiösa kunskapen, sharia och arabiska, av många av ulema. Bland dem är Sheikh Mohammed ibn Abdul Latif, barnbarns barn till Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Och så nämner sheikhen ganska många andra av de stora lärda under hans tid. Och en av de kanske kändaste, det är Sheikh Mohammed ibn Ibrahim ala Sheikh, mannen som var mufti innan Sheikh bin Baz rahimahullah. Och han sa, Jag höll mig till hans studiecirklar i 10 år. Och studerade all sorts kunskap hos honom. Från det att han var 17 tills det att han blev 27. Och då så föreslog Sheikh Mohammed att jag skulle bli domare vid 27 års ålder. För de sa att Sheikh Minbas rahimahullah gick förbi alla. Alltså han var så otroligt intelligent att han liksom utskilde sig från alla studenter. Och så ber han Allah subhanahu wa ta'ala att belöna alla de lärda som han tog kunskap ifrån. Och att ha rahma över dem. Så han sa, jag fick många jobb. Jag har gjort många saker. Han var domare. Och det var då den första positionen han fick. I Al-Kharj. Ett ställe i Saudiarabien. Ett långt tag. I 14 eller 13 år var han domare där. Och sen åkte han tillbaka till Riyadh och blev lärare i 9 år i kollegiet i Sharia och lärde ut al-fiqh wa tawhid wa al-hadith och fortsatte då med detta i 9 år. Och sen så blev han vice ordförande eller rektor för al-jamiatul islamia i Medina och var i den positionen i 9 år. Och självklart så lärde han ut och så vidare i profetens moské alaihissalam under de här åren. Och sen när Sheikhen blev 60 så blev han själv rektor och ansvarig för det islamiska universitetet i Medina. Efter det att Sheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh hade dött som var ansvarig för honom, rahimahullah. Och sen stannade han kvar i den här positionen i 5 år. Sen så kom order från kungen som sa att Sheikhen ska bli ansvarig för fetvarådet i Saudiarabien. Så stannade han kvar där och han Sheikhen blev också mufti då år 1414 för cirka 16 år sedan då. Blev han mufti fram tills det att han dog. Då han dog 1420, för exakt 9 år sedan. Så han hade många arbeten vid sidan av detta. Han var en av de Hayat Kibar al-Ulama. Han var med i Lejna Daima, de som ger fatwa. Han var med i Rabitat al-Islamia, de som har hand om muslimers angelägenheter runt om i världen. Också var han var med i en annan organisation som har hand om de moskéer som Saudiarabien har runt om i världen. Han var också med i Al-Majma Al-Fiqhi, en kommitté som studerar fiqh och studerar nya fiqh-frågor som dyker upp i dagens tid. Och han var också med i kommittén i Islamiska universitetet i Medina. Han var också med i kommittén för de organisationer som gör da'wa i Saudiarabien. Och det var ungefär det som Sheikhen sa här. Och så nämnde han några böcker som Sheikhen har skrivit. Så Sheikhen dog ju vid ungefär 90 års ålder. Så från det att han var 16, eller innan att han blev könsmogen, alltså innan han blev 15, tills att han blev mer än 90 år, så studerade han islam och jobbade för islam. Alltså cirka, vad blir det, 75 år tjänade han den här religionen. Och det är mycket fint om ni har chansen och kan arabiska att ni läser hans biografi eller lyssnar på den. Sheikh Abdul Mohsin har en fin dars om det. Det finns också på YouTube en biografi man kan kolla på. Hans liv, hans studenter berättar om hur Sheikhen levde och hur han var som människa. Och det är mycket mycket rörande när man hör om det. För han var sannoliken ett föredöme för alla muslimer i den här tiden. Och det finns många som läser om Salaf och tycker att mashallah, De dyrkar Allah så mycket och offrade hela sitt liv för islam. Och det här är något som vi inte kan uppnå. Men Sheikhen Rahimallah har visat att det här är något som även har gått att uppnå i den här tiden som vi lever i. För de sa att Sheikhen tog aldrig en dag ledigt. Aldrig en dag ledigt. Sa aldrig nej till gäster. När någon skickar ett brev och vill ha någonting, så svarar han alltid tillbaka. Och så vidare. Och var en mycket gudfruktig person som inte brydde sig om det här världsliga livet. Han fick mycket pengar varje månad i lön. Men i slutet av månaden så hade han gett bort allting fisabilillah. Och ibland till och med skuldsatte sig för att hjälpa fattiga människor. Och det fanns folk i Afrika och runt om i världen som fick lön från honom privat i hemlighet. Och han dyrkade Allah otroligt mycket också. Det var en gång hans fru Umm Ahmed berättade att Sheikhen brukade alltid be på natten. Gå upp och be frivillig bön. Och en dag så kom han hem jättesent, för han hade varit och hälsat på honom på sjukhuset. Och hon tyckte synd om honom, så hon ställde hans väckarklocka typ någon timme senare för att han skulle få sova längre. Innan Fajr då. Och så Sheikhen vaknade som vanligt ändå. Den tiden då hans väckarklocka brukade ringa. Gick upp och bad. Och sen på morgonen så sa han till sin fru: vad har hänt med väckarklockan? Är den trasig? Och så sa han: nej. Men jag tyckte att du var trött och jag ville att du skulle få vila. Så Sheikhen Rahimallah, han sa: vila får vi göra i nästa liv, inshallah. I alla fall, Allah subhanahu wa ta'ala belönade honom. Och han var utan tvekan en av de mest kunniga som har levt i den här tiden. Han var kunnig i alla områden i islam. I tafsir, i fiqh, i tawhid. Han var en muhaddith också. Han hade mycket egenskaper och mycket starkt minne. Kunde Koranen utan till och tusentals hadither kunde han utan till. Och kunde personerna som berättar haditherna. Och han kom till och med ihåg sidor på böcker. Efter 25 år så sa han: det står i den här sidan på den här boken, och så vidare. Mycket starkt minne hade Sheikhen. Fast det att han var blind. Alltså han kunde inte sitta och läsa, utan folk läste alltid för honom. Så vi måste känna till den här Sheikhen och respektera honom. Och inte som vissa som bara ser ner på honom, har börjat praktisera islam för 2-3 år sedan och tror sig förstå islam bättre än honom. Eller andra ulema också, som är Sheikh Albani och Sheikh Uthaymin och så vidare. Och bara typ förkastar allt det som de säger och kommer med anklagelser som säger att de jobbar åt regeringen och så vidare. Ja, de jobbade åt regeringen, men det är inget fel med det. Så länge man säger sanningen, gör sanningen och ger regeringen råd. Som kungen gav alltid Sheikh bin Baz gav alltid kungen råd i Saudiarabien. Och han höll inte med om de saker som var fel och så vidare. Utan han gav honom råd i hemlighet. Så att han är med och stödjer honom i det som är gott och sprider gott är bättre än att han ska säga massa saker som får honom sitta i fängelse. Så kan han inte göra någonting åt saken alls. Så man måste respektera honom för den otroliga skidman han har gjort för den här religionen. Så vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att han ska belöna Sheikhen för det han har gjort. Det finns två sorters kunskap. Och det här är ett tillägg här då, en förklaring. Det finns två sorters kunskap. En kunskap som är fardul ain, som åligger alla muslimer att kunna. Och det är till exempel det som kunskapen om tawhid. Man måste känna till vem Allah är och hur vi ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad som är kyrk. Det här måste varje muslim känna till. Samtidigt som han måste veta hur man gör wudu, ghusl och hur man gör salah. Ingen muslim ursäktas för att inte lära sig de här sakerna. Utan kommer att stå till svars på domedagen om man inte har lärt sig de här sakerna. Han måste lära sig dessa saker. Och han kan inte säga att det finns någon i min stad som kan de här sakerna, eller min pappa kan de här sakerna, utan du måste kunna de här sakerna. Och sen finns det en annan form av kunskap som är fard kifaya. Den kunskapen som åligger vissa muslimer, inte alla. Och det är till exempel kunskapen om arvsrätt, hur man ska styra ett land och så vidare. Om man är rik, då måste man lära sig om hur man ger zakat. Om man har pengar, då måste man lära sig om hur man gör hajj och så vidare. Men den som inte har pengar till hajj behöver inte lära sig om hur man gör hajj. Och den som är fattig behöver inte lära sig om zakat. Men när han får pengar, då måste han lära sig. Så jag hoppas ni förstår de här två kategorierna av kunskap. Eller hur? Kunskap som åligger alla muslimer, det är det som alla gör. Och kunskap som åligger en viss del av muslimerna. Det måste finnas någon som kan dessa saker, som arvsrätt, att styra ett land, att vara domare, skilsmässa och så vidare. Varje muslim måste inte kunna de här sakerna. Men det måste finnas någon i varje stad eller varje land som folk kan gå tillbaka till, som kan döma i de här sakerna. Och att lära sig den kunskapen är bland det bästa man kan göra. Speciellt i den här tiden då det finns så mycket ignorans och okunnighet. Det bästa man kan göra i den här tiden är att studera för att rädda sig själv och att rädda umman från elden. Och vad gäller de generella muslimerna som vi finner i moskén. Det är väldigt tråkigt ibland när man ser någon som har gjort salah i 50 år men han gör salah fel. Han gör wudu fel. Han gör rusul fel. Han fastar fel och så vidare. Det är väldigt sorgligt. Så vi ska inte lämna de här människorna utan vi ska försöka lära dem så gott vi kan. Och tyvärr så har de här människorna lämnats. Och det finns ingen som lär dem dessa saker. Utan de lämnas och sitter istället och får mycket ont från tv, satellit, nyheter och så vidare. De här tidningar och sånt. Kofar, ni vet de för ett psykiskt krig mot muslimerna. Med deras musik och filmer och mode och hit och dit. För att få våra ungdomar och våra äldre att lämna den här religionen. Så det är mycket viktigt att man tar hand om dem här och lär dem det vi kan från religionen. Och om man är äldre så ska man inte skämmas över att lära sig. Det är inte fel att man är 50 år och sätter sig och korrigerar sin recitation av surat al-Fatiha. Det är inget fel med det. Sahaba gjorde det. Och det är inget fel med att du sätter dig med någon som är 10 år och kan Koranen och lär dig Koranen av honom. För profeten alaihissalam han sa, den bästa av er är den som lär sig Koranen och lär ut Koranen. Och att vara högmodig för att lära sig är en mycket fel, en mycket dålig egenskap som muslimen måste akta sig för. Så det finns ingen ålder där man inte längre kan lära sig, utan man måste lära sig, som Imam Ahmed sa, från vaggan till graven. Kunskap söks från vaggan till graven. Och många av salaf de sa, den lärde kallas för lärd så länge han fortsätter att lära sig. Men när han säger jag är lärd, alltså sluta studera, då är han jahil. Så det är mycket dålig egenskap, alltså han är okunnig. En mycket dålig egenskap som vissa människor har, de säger men jag kan och jag har studerat och jag kan det här och ingen kan mer än mig och jag är sheikh och jag är hafid och så vidare. Det här är någonting som ulema aldrig säger. De är väldigt ödmjuka. Som Sheikh Albani rahimahullah brukade säga, det går inte en dag, eller han sa, vad sa han, jag har typ nått 70 eller 80 år. Och det går inte en dag av mitt liv förutom att jag inser mer och mer för varje dag hur okunnig jag är. Och han brukade läsa 18 timmar om dagen. Så vad ska vi inte säga? För den här religionen har så otroligt mycket kunskap i alla dess grenar. Så muslimen fortsätter att studera så att han ska kunna få ett gott slut i det här livet. Han ska dö på en rätt form av trosuppfattning och en rätt form av dyrkan. Och sen kunna gå in i paradiset. Första lektionen. Sheikhen Rahimullah han säger, ash-shahada, ash-shahadatan. De två trosbekännelserna är bekännelsen att det inte finns någon eller något värt att dyrka utom Allah och att Muhammad sallallahu alaihi wasallam är hans sändebud. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Det är väsentligt för varje muslim att förstå innebörden av och att uppfylla villkoren för dessa två trosbekännelser. Det finns ingen värd dyrkan utom Allah och Muhammad är hans sändebud. Frasen, det finns ingen eller något som är värd dyrkan, förnekar dyrkan av allt annat än Allah. Och frasen utom Allah bekräftar att alla former av dyrkan, underkastelse och tillbedjan endast ska riktas till Allah utan att sätta någon vid hans sida. Nu ska inshallah nu förklara det här. Första lektionen är då ash-shahadatain. Ashhadu an la ilaha illallah och ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Det här är det första som åligger människan att han blir muslim. Det första som åligger varje människa och varje jinn är att han går in i den här religionen. Och det gör man med dessa två ord. Det här vittnesmålet, trosbekännelsen, ashhadu an la ilaha illallah och ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Så en kafir blir muslim med dessa ord. Och ingen gärning accepteras från en kafir så länge han inte har sagt de här orden. Och det spelar ingen roll hur mycket gott han gör, hur mycket han offrar. Ingenting accepteras om han inte har sagt de här två orden. Och sen förklarar sheikhen den korrekta betydelsen av la ilaha illallah. Det här är också något som många muslimer inte känner till. Vad står det i skolböckerna för någonting? La ilaha illallah betyder... Vad står det? Det finns ingen gud förutom Allah. Det är en felaktig översättning. Och känner ni till någon annan översättning? Vissa säger det finns ingen skapare förutom Gud. Vissa säger det finns ingen mawjud. La mawjuda illa Allah. Ingenting finns förutom Allah. Vissa säger ingen har rätten att lagstifta förutom Allah. Det finns olika tolkningar. Och alla de här tolkningarna är fel. Och den korrekta, det är den som sheikhen sa. Ingen har rätt. Eller inget har rätt att dyrkas förutom Allah. Ingen är värd dyrkan förutom Allah. Det är det som är den korrekta betydelsen. Det finns ingen sann gud förutom Allah. Subhanahu wa ta'ala. För om man säger till exempel. Det finns ingen skapare förutom Allah. Det här trodde kuffar på i Mekka. När profeten Muhammed kom alaihissalam, så trodde de på Allah. Det var ingen som inte trodde på Allah. Alla trodde på Allah. Men de satte medgudar vid hans sida. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner på många ställen i Koranen att om ni skulle fråga dem, vem har skapat himlarna och jorden? La yaquluna Allah. Då skulle de säga, det är Allah. Men den här tron fick de inte att bli muslimer. Och hindrade inte profeten Muhammed alaihissalam från att kriga med dem. För de var kuffar, för de dyrkade andra vid Allahs sida. Så det räcker inte på att man tror att det finns eller att Allah har skapat allting. Det räcker inte. När du väl har trott det, då måste du särskilja Allah i dyrkan. Eller ingen har rätt att lagstifta förutom Allah. Det är sant. Ingen har rätt att lagstifta i religionen förutom Allah. Men låt oss säga att en kung säger, okej, vi ska bara lagstifta med det som Allah har lagstiftat. Vi ska bara döma med det som Allah har lagstiftat. Och sen dyrkar han andra vid sidan av Allah. Kommer han vara muslim? Nej. Så la ilaha illallah betyder ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Och att allt som dyrkas vid sidan av Allah, det är falskt. Och det här bevisas också i Koranen. Vi nämner två verser. En vers i surat al-Baqara, vers 256. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَمْ فِصَامَ لَهَا. Vilket kan översättas till den som förnekar att tagut. Och tagut betyder falska gudar, kan man säga. Det som dyrkas vid sidan av Allah. Och vi kommer förklara tagut senare. Den som förnekar tagut och som tror på Allah har säkert vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. Alltså, la ilaha illallah. Och här nämner Allah subhanahu wa ta'ala först att man måste förneka. Och det är det som Sheikh nämner här. La ilaha förnekar dyrkan av allting annat än Allah. La ilaha, la ilaha illallah omfattar en förnekan och en bekräftelse. Förnekande av allting som dyrkas vid sidan av Allah. Och ett bekräftande av att endast Allah ska dyrkas. فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Så den som förnekar ett tagut, alla falska gudar, och sen tror på Allah, det är han som kommer hålla fast vid det säkraste fästet som aldrig ger vika. Alltså, la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala säger också i surat Zukhruf 26-27: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ. Då Ibrahim sa till sin fader och hans folk: jag är fri, jag gör mig fri från det som ni dyrkar förutom honom som har skapat mig. Alltså, jag tar avstånd från alla dessa falska gudar, och den enda guden som jag dyrkar är han som har skapat mig. För han kommer att vägleda mig. Och sen nämner Allah att Allah gjorde det här till ett ord som han lät stanna kvar, en mening som han lät stanna kvar. Och den här meningen, det är la ilaha illallah. Han förnekade och han bekräftade. Han sa, ana bara'un, innani bara'un. Jag är fri, jag befriar mig, jag tar avstånd från det som ni dyrkar. Alla de här falska gudarna. Men förutom Allah, det är han som har skapat mig, den enda sanna guden. Och han kommer att vägleda mig. Det är också viktigt vad gäller la ilaha illallah. Många vet säkert av er att det är den bästa dhikr som man kan göra. Ihågkommelsen. Det bästa dhikr man kan göra, det är la ilaha illallah. Och det bästa man kan säga innan man dör och så vidare. Vi kommer nämna det så småningom. Vissa vilseledda människor, de säger, men tänk om du säger la ilaha och så dör du. Det finns ingen gud och så dör du. Så istället för att säga la ilaha illallah, då säger vi bara Allah. Ja, så det spelar ingen roll om du dör. Så de repeterar Allah hela tiden. Allah, Allah, Allah. Sitter ibland på natten i cirklar och så säger de Allah, Allah, Allah. Och vissa är ännu mer extrema och säger, tänk om du dör och du bara säger Allah. Så de säger bara hu, han, han. Och vissa säger det tusentals gånger per dag. Och det här är en form av galenskap. Det har ingenting med islam att göra. Varför? För ordet Allah i sig själv betyder inte alltså någonting. Det är som ett barn kommer och säger pappa, 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 pappa. Då säger du, okej, vad? Vad vill du? Vad menar du? Pappa vad? Eller hur? Det har ingen betydelse i sig själv. Så Allah, om du säger Allah, då kommer den som hör undra, vad? Allah vad? Allahu Akbar. Subhanallah. Och så vidare. Vad vill du säga om Allah? Ingenting. Han säger bara Allah, Allah, Allah. Och det här är ingenting som har nämnts från profeten alaihissalam, eller i Koranen, i Sunna. Utan det är någonting som vissa sufister har hittat på. Man ska akta sig för det. De villkor som krävs för att la ilaha illallah ska uppfyllas, de är 8 stycken. Och här vill jag påpeka en sak. I den här boken så nämner Sheikhen många kategoriseringar av saker och ting. Han nämner här 8 villkor av la ilaha illallah. Tauhid, 3 kategorier. Bönens villkor är 9 stycken. Bönens pelare är så många. Bönens obligatoriska monument är så många. Om någon säger, men vad då? Har profeten, alaihissalam, sagt att la ilaha illallah har 8 villkor? Har han sagt att tawhid är 3 kategorier? Vissa ahl bidda, de säger så. De säger, ni har hittat på, ni har gjort bidda. Då vill vi säga till dem att det har inte sagts. i Koranen och Sunnan att det är 8 villkor. Men om man letar i Koranen och Sunnan så finner man att la ilaha illallah har 8 villkor. Precis som hur många saker bryter wudu? Profeten alaihissalam, han har aldrig sagt att det finns 6 saker som bryter wudu. Han har aldrig sagt det. Men om du letar i alla hadither som nämner de saker som bryter wudu, så kommer du finna att de är ungefär 6 stycken. Förstår ni? Så de här uppdelningarna är bara för att underlätta för folk. Okej? Okay? Det är samma sak som de säger på arabiska. Att talet är fel, ism eller amr. Ett arabiskt ord avviker aldrig från en av de här 3 kategorierna. Att det är ism, det är ett namn, fi'l, gärning, handling, ett adjektiv, substantiv, verb, eller amr, imperativa, beordring. Så det finns inget fjärde. Det finns inget fjärde. Det finns bara de här 3 liksom, om man kollar i arabiska språket. Fast det är ingenting som någon har nämnt. Men det bara är så man nämner det för att underlätta. Och det är samma sak med svenska språket. Du kan dela upp meningar till substantiv, adjektiv och verb och så vidare. Det kanske inte är någonting som vikingarna pratar om, men det är någonting som alltid har funnits. Okay? Så det är bara för att underlätta för folk. Tayyib, de här 8 villkoren, de är al-ilm, kunskap om dess betydelse som motsätter sig ignorans. Och beviset för det här villkoret är Allahs uttalande fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Vet att det inte finns någon värd att dyrka förutom Allah och be sen om förlåtelse för dina synder. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger här vet fa'lam annahu la ilaha illallah. Så man måste ha kunskap om det här ordet, vad det betyder. Om du går till någon på gatan och säger säg la ilaha illallah och han säger det utan att veta vad det betyder, räknas det som att han blir muslim eller? Nej. I skolan får man till och med säga det, eller hur? Det står i skolböckerna. Men det gör inte folk till muslimer, för de vet inte vad det betyder. Eller även om de vet vad de betyder, så uppfyller de inte resten av villkoren. Ett annat villkor är al-yaqin, övertygelse om dess mening, vilket avlägsnar alla tvivel och misstankar. Personen får inte tvivla och ha misstankar, utan han ska vara 100% övertygad om att det inte finns någon sann gud förutom Allah subhanahu wa ta'ala och att endast han har rätten att dyrkas. Det tredje villkoret är al-ikhlas, uppriktighet, som renar bekännaren från alla former av kyrk, att sätta någonting vid Allahs sida. Alltså han säger det här ordet med uppriktighet och ägnar alla former av dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. As-sidq, det fjärde villkoret, ärlighet, som motsätter sig hyckleri. Det femte villkoret, al-mahabba, att älska och att vara fäst vid de 2 bekännelserna, vilket avlägsnar oro, motvilja och hat inför dess innebörd. Vi ska inte älska någon så som vi älskar Allah subhanahu wa ta'ala, utan vår kärlek till Allah ska vara starkast, som Allah säger i Koranen. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Att de som tror har, eller deras kärlek är som starkast till Allah. Den är starkast till Allah. Och profeten alaihissalam, han sa också, den som besitter 3 egenskaper kommer att känna sötman av iman. Att han älskar Allah och hans sändebud mer än allting annat. Och att han älskar en person bara för Allahs skull. Och att han hatar att falla tillbaka till kufr lika mycket som man hatar att kastas i en eld. Så vi måste älska Allah azza wa jall och älska allt som kommer från Allah. Och när vi säger allt som kommer från Allah, så menar vi hans uppenbarelser, hans beordringar, hans påbud, hans förbud. Allt det här måste man älska. Och en mycket farlig sak är att hata någonting som kommer från Allah. Allah säger i surat Muhammad: "Dhalika bi annahum karihu ma anzal Allah fa ahbata a'malahum." Det är för att de hatade det som Allah har sänt ner, så Allah nollställde deras gärningar. Och därför nämner ulema att hata någonting från islam är en grej som tar personen ut ur islam. Att hata någonting från islam tar människan ut ur islam. Så därför är det mycket farligt det som vissa gör. De hatar skägget, de hatar jilbab, de hatar att man ska be och så vidare. Det här är något mycket, mycket farligt som personen måste akta sig för. Att du inte kan göra en sak, det är upp mellan dig och Allah. Men du ska inte hata det. Du måste älska allting som är från Allah subhanahu wa ta'ala. Allt som är från Allah, det är gott. Och det är bra. Och det gynnar oss. Även om vi inte förstår oss på det. Och allt Allah har förbjudit, det är dåligt. Och det är skadligt. Även om vi inte förstår oss på det. Varför? Men tyvärr, många har blivit korrumperade av att leva i de här samhällena. När kuffar står och säger att det är fel och barbariskt att stena någon som har gjort otukt, så säger vissa muslimer: ja, men jag håller med och jag tycker att det är fel och så vidare. Du får inte säga sådana saker eller hata den här saken. Du är muslim och du vet att det som Allah subhanahu wa ta'ala har lagstiftat är det som är bäst. Och vem kan lagstifta bättre än skaparen? Och vem har mer kunskap än han som har skapat oss, himlarna och jorden? Så man ska inte bry sig om att folk ska vara nöjda med det som vi tror på. Säg sanningen. Om de är nöjda så är de nöjda. Om de inte är nöjda så är de inte nöjda. Nästa villkor är al-inqiyad. Underkastelse. Utförandet av det som Allah har beordrat beträffande dyrkan. Och al-inqiyad, underkastelse, det är det som är själva islam, al-istislam. Att man underkastar sig den här religionen. Och den som inte underkastar sig islam, Allahs beordringar och Koranen och det som har kommit till sunnan, han är ju inte en muslim. Den islam går ut på att underkasta sig till Allah subhanahu wa ta'ala, att acceptera det som Allah har sänt ner och sen praktiserar det. Men en muslim kan ibland synda. Och då har han inte underkastat sig. Och den här synden är antingen baserad på att han följer sina lustar och begär. Och då måste han be Allah om förlåtelse. Eller så går han emot islam med juhud. Med högmod vägrar han acceptera den här bestämmelsen. Och det här är mycket farligt. Det är det som tar människan ut ur islam också. Att man till exempel säger: nej, jag behöver inte be 5 gånger om dagen. Det finns inte i islam att jag behöver be. Den här personen, han är kafir. Eller någon säger: jag behöver inte fasta. Fasta är frivilligt. Ni kan fasta. Han blir kafir. Men om han säger: nej, jag är svag. Jag pallar inte, jag blir trött, jag käkar. Det är en synd. Han blir inte kafir. Men den som förnekar någonting från islam, vad det än är, han går ut ur islam. Baserat på att han har kunskap om den här saken. Han måste ju också förstå sig på att den här saken är från islam. Nästa villkor, al-qubul. Acceptans. Inför att lyda Allah genom denna bekännelse. Att man accepterar alla de saker som har kommit i den här religionen. Vi sa att du kanske inte kan agera på allting, men du måste i alla fall acceptera det. Och inte förkasta någonting från den här religionen. Det sista villkoret, al-kufr bima yu'badu min dunillah. Att förkasta och rentvå sig från allt som dyrkas vid sidan av Allah. Och det här kallas för kufr bit tagut. Och man kan inte föreställa sig att någon muslim uppfyller de 7 villkoren vi har nämnt, men inte uppfyller det här åttonde villkoret. Det kan man inte föreställa sig. Hur ska man rentvå sig och förkasta det som dyrkas vid sidan av Allah? Det ska man göra genom att tro att allting som dyrkas vid sidan av Allah är falskt. Det är batil, det är falskt. Man ska lämna det. Man ska hata det. Och man ska förklara alla de som dyrkar någonting annat än Allah att vara kuffar, icke-muslimer. Och man ska även ha adawa, fiendskap, mot alla Allahs fiender. Och de största tawagit, de största falska gudarna är Iblis, Shaitan, må Allah förbanna honom. En annan typ är de som dyrkas vid sidan av Allah och är nöjda med det. Det finns folk som dyrkas vid sidan av Allah och de är nöjda med det. Som vissa präster eller såna gurusnubbar, vissa trollkarlar. De är nöjda med att folk gör sujud till dem och så vidare. De här är också tagut. De är också någon slags falsk gud som folk dyrkar vid sidan av Allah. Men det finns folk som dyrkas vid sidan av Allah och inte är nöjda med det. Som till exempel vem? Isa alaihissalam. Jesus. Folk dyrkar honom vid sidan av Allah. Men han är inte nöjd med den här saken. Och han kommer på domedagen att befria sig från de här människorna. Så jag är fri från er och det som ni har hittat på. Jag har ingenting med er att göra. Den som kallar folk till att dyrka sig själv, alltså dyrka honom. Den som kallar folk till att dyrka honom. Han är också en tagut. Den som säger sig ha kunskapen om det fördolda. Han är också en tagut. Den som styr med någonting annat än Allahs lag, han är också en tagut. Och de här har nämnts i Usul al-Thalatha. Men den som inte styr med någonting annat än Allahs lag, det finns lite djupare förklaring där. Ibland, i vissa situationer är han kafir, och vissa som gör det, de är inte kuffar. Beroende på om man håller det att vara tillåtet eller inte vara tillåtet. Om han vet att han syndar så är han en muslim. Men om han tror att det är tillåtet att lagstifta med annat än sharia så är han inte muslim. Så de här är de åtta villkoren som har nämnts i Koranen och Sunnan för la ilaha illallah. Och de har förenats i en poesivers. Ilmun, yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabba. وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الاله من الاوثان قد اليها. De som vill memorera den på arabiska kan få den av mig sen inshallah ta'ala. Sheikhen säger sen vidare är det nödvändigt att känna till betydelsen av den andra delen av trosbekännelsen, att Muhammad är Allahs sändebud, som medför att tro på att han sallallahu alaihi wasallam har berättat om, man ska tro på allt det han har berättat om, att lyda honom i allt det han har beordrat och att avstå från det han har förbjudit och varna allt det han har, avstå från allt han har förbjudit ifrån och varnat för, samt att enbart dyrka Allah på det sätt som Allah och hans budbärare har föreskrivit. Så den andra delen av trosbekännelsen är Muhammad Rasulullah. Och Sheikh nämner här det som också nämns i Usul al-Thalatha, definitionen av Muhammad Rasulullah. Man tror på att Muhammad är Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam. Att han blev sänd till al-thaqalain, människor och jinner. Från hans tid, de som levde på hans tid, fram till domedagen. Alla är skyldiga att acceptera den här religionen. Tro på allt det han har berättat. Vare sig det är vad som har hänt eller vad som kommer att hända. Eller vad det än är från det fördolda som han har berättat om. Som Allah subhanahu wa ta'ala har gett honom kunskapen om. Han berättade om saker som har varit, tidigare profeter, om skapelsen och så vidare. Det här måste man tro på. Och han berättade också om saker som kommer att ske. Och det här måste man också tro på. Och subhanallah, det här är också ett av de tecken på att han var profet. Om ni kollar på de sakerna han har berättat, att de skulle ske, så finns det ingenting som inte har skett, som borde ha skett. Förstår ni? Till exempel, han berättade vad som skulle ske under sahabas tid. Allt det som han berättade, det skedde. Han sa till exempel, alaihissalam, den här khilafen kommer att finnas kvar i 30 år efter mig. Den rättvisa khilafen, dummet, kalifatet, kommer att finnas kvar i 30 år efter mig. Och de sa, det var exakt på månaden då Ali dog, radiallahu anhu, den fjärde khalifan. Det blev exakt 30 år. Exakt på månaden. Så hur kunde han ha vetat det? Det var Abu Bakr, Omar, Ali, Uthman och Ali. Exakt 30 månader. Då Ali och Afan, det var sen Hussein som hade, eller Hassan, Hassan som hade styrt några månader, men han var också en rättfärdig ledare. Så det blev exakt 30 månader. Och han nämnde 30 år. Och sen han nämnde att muslimerna kommer splittras. Det stämde. Han nämnde att det kommer komma ett folk, al-Khawarij, den här sekten. Och det stämde. Och exakt deras beskrivningar föll in på dem. Och han sa till och med, han beskrev att när Ali skulle strida mot dem, det kommer vara deras ledare, han kommer se ut på det här sättet. Han kommer ha en arm kommer att vara, vad säger man, typ handikappad. Han kommer inte ha en underarmen, utan på hans stump kommer det finnas en liten vårta som liknar kvinnans bröstvårta, och det kommer vara hårstrån på den. Exakt, han beskrev hur den här mannen kommer att se ut. Och han har aldrig sett den här mannen. Han kanske inte ens, förstår ni, vad fanns med den tiden? Och Ali radiallahu anhu, när han stred mot Khawarij och vann, så sa han, leta efter den här mannen. Och sa, nej, vi hittar inte honom. Så han sa, jo, leta efter honom. Så de hittar inte honom. Och så sa han, jag ska leta själv. Och så gick han och fann mannen under ett träd. Och han var exakt på det sättet som profeten hade beskrivit honom, alaihissalatu wassalam, med den här vårtan på den här armen och så vidare, och de här hårstråna. Exakt. Hur kan han veta de här sakerna? Så då Ali, han sa, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, och gjorde sujud. För han sa att profeten har sagt sanningen. Förstår ni? Det är bara ett av tusentals exempel. Om ni kollar på de här sakerna han har berättat om, allt har skett. Och det finns fortfarande några tecken kvar som inte har skett. Som att det kommer komma ett berg av guld i Irak. Och 100 människor, av varje 100 som slåss för att få det här guldet, kommer 99 att dö. Och att man ska inte gå dit. Det här har fortfarande inte skett. Eller att el-Mahdi kommer att komma tillbaka. Och muslimerna kommer att segra över judarna. Och så vidare. Muslimerna kommer kriga mot Rom, mot Europa. Alla de här sakerna har fortfarande inte skett. Men de kommer att ske. För sannoliken så talar profeten, alaihissalatu wassalam, inte från egna begär, utan allt som han säger är en uppenbarelse som Allah har uppenbarat till honom. Så vi tror på allt det han har sagt, alaihissalatu wassalam. Och sen lyder honom i det han har beordrat och avstår från det han har förbjudit och varnat ifrån. Allah subhanahu wa ta'ala säger, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, att det som sändebudet har givit er ska ni acceptera, och det han har förbjudit er ifrån ska ni förkasta, eller ni ska hålla er borta från det. Så muslimer måste acceptera allt som profeten har sagt, som han har givit oss och beordrat oss med, alaihi salatu wasalam, och avstå från allt det han har förbjudit oss ifrån. Och han sa också, alaihi salatu wasalam, det finns ingenting som jag, ni ska göra allt det jag har beordrat er med så gott ni kan. Ni ska göra allt det som jag har beordrat er med så gott ni kan. Och håll er borta från det som jag har förbjudit. Och att lyda profeten är att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Som Allah nämner i Koranen. Att den som lyder sändebudet har lydit Allah. Och profeten alaihissalam, han sa också, hela min umma kommer att gå till paradiset förutom de som vägrar. Och han frågades, vem är det som vägrar att gå till paradiset? Och han sa, de som lyder mig är de som går till paradiset. Och de som vägrar att lyda mig, det är de som har vägrat att gå till paradiset. Så vägen till paradiset är genom att lyda sändebudet, alaihi salatu wassalam. Och sen, att enbart dyrka Allah på det sätt som Allah och hans sändebud har föreskrivit. Hur ska vi närma oss Allah? Hur ska vi dyrka Allah? På det sätt som Allah och hans sändebud har föreskrivit. Vilket bevisar att all form av bidda, innovation, inte är ett sätt att närma sig Allah med. Vi kan inte närma oss Allah med någonting som vi själva har hittat på. Det kommer Allah inte att acceptera. Och man kommer inte få belöning för det. Som profeten sa, alayhi salatu wasalam, men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Den som gör en gärning som inte överensstämmer med våran religion kommer att få den förkastad. Han kommer inte att få den accepterad. Och han sa alayhi salatu wasalam att varje nyinförd sak i religionen är en bidda, och varje bidda är en villfarelse, och varje villfarelse är i elden. Så bidda är inte någonting vi ska närma oss Allah med, utan vi närmar oss Allah subhanahu wa ta'ala med de saker som Allah och hans sändebud har visat för oss i Koranen och i Sunnan. Så en gång till. Tron på sändebudet. Tro på att han är Allahs sändebud, alayhi salatu wasalam. Tro på allt det han har berättat. Och lyda honom med det han har beordrat. Och avstå från det han har förbjudit. Och endast styrka Allah med det som Allah och hans sändebud har lagstiftat. Och det kan vara värt att nämna här att det finns två villkor för att en dyrkan ska accepteras. Al-ikhlas wal-mutaba'ah. Att man är uppriktig och att man följer profeten Muhammed alayhi salatu wasalam. Och självklart att man är muslim. Men då det här villkoret är självklart, så behöver vi inte ens nämna det. Där man måste vara uppriktig i sin dyrkan och göra det i enlighet med sunna. Och de här två villkoren, det är de som är betydelsen av La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, uppriktighet. Eller hur? Att endast dyrka Allah. Uppriktighet. Dyrka ingenting vid hans sida. Muhammad Rasulullah. Att vi endast ska dyrka Allah med det som Muhammad har kommit med. Förstår ni? Så för att en gärning ska accepteras måste man uppfylla de här två villkoren. Uppriktighet. Att man endast gör det för Allahs skull. Inte för att synas eller för att folk ska prata bra om en. För pappa och mamma eller för pengar. Utan vi gör allting vi gör är för Allahs skull. Och sen när vi gör det, så gör vi det i enlighet med sunna. Okej? Och om man inte uppfyller de här två villkoren, så blir gärningen inte accepterad. Och ännu värre, om personen är kafir, så blir hans gärning absolut inte accepterad. Så att man är muslim, uppriktig och följer profeten Muhammed alayhi salatu wassalam. Och det kan vara värt att nämna också här avslutningsvis att profeten Muhammed alayhi salatu wassalam, han är en slav till Allah azza wa jall, en människa, inte som vissa säger att han är skapad av ljus eller någonting. Han är en människa, men han är den bästa av människor. Hans namn är Muhammed, son till Abdullah, son till Abdul Muttalib, son till Hashim, och Hashim kommer från Quraysh, och Quraysh kommer från araberna, och araberna kommer från Ismail ibn Ibrahim Khalilur Rahman. Så hans släktträd går tillbaka till profeten Ibrahim alayhi salatu wasalam. Och ni vet att profeten Ibrahim hade två fruar, Sara och Hajar. Och med Sara fick han Ishaq och med Hajar fick han Ismail. Alla barnen som kom från Ismail, från alla de barnen som kom från Ismail, blev det ingen profet förutom Muhammed alayhi salatu wasalam. Och det var ju efter lång tid, alltså mer än 1000 år, så kom denna nobla profet alayhi salatu wasalam. Och Ishaqs barn, han fick en son som heter Jakob, och Jakob, som ni vet, fick 12 söner, och bland dem var profeten Josef alaihissalatu wassalam. Och dessa, från dessa kom sedan Bani Israel. Bani Israel, profeterna, Bani Israel, Israels folk. Och profeterna som kom till Bani Israel, deras släktträd, går tillbaka till profeten Jakob, Ishaq och Ibrahim alaihissalatu wassalam. Han dog när han var 63 år alaihissalatu wassalam. Han levde 40 år innan det att han blev profet. Föddes i Mekka och utvandrade sen till Medina. Det är kortfattat. Och vi har föreläsningar där vi fördjupar oss i profeten Muhammad alaihissalatu wassalam, och ni kan gå tillbaka till dem. Och vi slutar här för idag. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad.